här prefixen vi har lärt oss om socialt företagande, socialt entreprenörskap, kanske grönt, hållbart. Det är också ord. Så vad döljer sig bakom dem? Och då tänker jag ju att mycket företagande finns det en omsorg i. Men att vi kanske glömmer de aspekterna idag. För vi är vana att prata om företagande på ett visst sätt. Så jag tänker att det de här företagarna gjorde när jag har lyssnat på dem, det är att de väckte till liv kanske vad som är en del av företagandet, men som vi inte pratar så mycket om idag.
I Firman och jag har vi mött företagare som ser brister i detta samhälle och därför startar företag. De försöker komma till rätta med saker på sin kant med sitt företag. Vi har exempelvis pratat med Kiki Ögren från Östersund som gått från eget missbruk till att arbeta med bokföringen i A-lagets allservice. Eller Gunnar Aldestam som börjar med ett sällsynt smalt bokförlag, vilket med tiden förvandlats till en hel nöjesmetropol på Öland. Eller falafelpionjären Josef Iskandarani som på 80-talet tog med sig falafeln till Malmö. Idag försöker vi se mönster och perspektiv i det vi hört. Med oss har vi Karin Berglund som är professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet och Bengt Johannesson som är seniorprofessor i entreprenörskap vid Linnéuniversitetet. Välkomna Karin och Bengt.
Tack.
Tack.
Ni har ju bägge forskat alltså om företagande ur en mängd horisonter. Det är samhällsföretagande, alternativt företagande, kommersiellt företagande och om hur olika sorters företag kan organiseras. Efter att nu har lyssnat på de här sex första avsnitten av Firman och jag så menar ju ni att flera av dessa företagare kan kallas för sociala entreprenörer. Hur, Bengt, hur vill du definiera en social entreprenör?
Ja, det är alltså en entreprenör som främsta mål inte har att tjäna pengar, alltså som kommersiella företagare har, utan det är en som i sin entreprenörsidentitet tar initiativ och organiserar resurser för att realisera den här idén.
Ja.
Och det är alltså omsorg som står i centrum för den sociala entreprenören istället för vinstgenerering.
Omsorg om vad?
Ja, det kan vara omsorgen i vissa fall om sig själv. Det finns, kommer vi märka, det handlar om omsorg om medarbetare. Det handlar om omsorg om platsen. Och en del går vidare och ser sig som ansvarig för en global utmaning, ser de ytterst för sin verksamhet.
Är det en stor del av företagen i Sverige liksom som skulle kunna definierat på det här viset, som har den här omsorgen som främsta drivkraft, eller?
Ja, sociala företag utmärker sig genom att omsorgen som sin primära mål, va? Sedan finns ju många företagare som värnar om till exempel platsen, känner ett ansvar för att skapa sysselsättning. De är ju betydligt fler, men de kan ju fortfarande ha kvar det här vinstmotivet för sin egen del.
Men går det att göra sån här definiering liksom vad som är en, i sådana fall en social företagare och vad som inte är det? Jag vet till exempel en ICA-handlare som alltid vill ge människor en chans i hans ICA-butik. De som har problem med psykoser kan få jobba på grönsaksavdelningen och sådär. Är det en social företagare? Eller vad går liksom gränsen för detta?
Då tänker jag så här att jag håller med Bengt delvis i den här definitionen att man kan koppla ihop det med omsorg till exempel. Men jag håller ju med dig att de här prefixen vi har lärt oss om socialt företagande, socialt entreprenörskap, kanske grönt, hållbart, det är också ord. Så vad döljer sig bakom dem? Och då tänker jag ju att mycket företagande finns det en omsorg i. Men att vi kanske glömmer de aspekterna idag, för vi är vana att prata om företagande på ett visst sätt. Så jag tänker att det de här företagarna gjorde när jag har lyssnat på dem, det är att de väckte till liv kanske vad som är en del av företagandet, men som vi inte pratar så mycket om idag.
Vad är det vi pratar om då?
Vi, tänker jag, vi i vårt samhälle pratar väldigt mycket om att tjäna pengar. Man pratar väldigt mycket om att man lyfter fram entreprenörer på scenen. De framställs som hjältarna. Det är oftast individer. Och på något sätt som att det är de individerna som gör det här och inte som att det finns ett helt kollektiv bakom dem. Mm. Och det tycker jag att de här visar på, att det finns andra dimensioner av företagandet. Så jag tycker det finns något problematiskt med att sätta de här prefixen på företagandet.
Det finns alltså både likhet och skillnad mellan sociala företag och det som man gängse vanligtvis betraktar som entreprenör, det vill säga på marknaden. Och det är det här att entreprenörer karakteriseras att improvisera mycket, alltså vara spontana. Och det där kan ju... när företag blir större så krävs det naturligtvis också viss planering, men det överlåter man gärna då till anställda, alltså specialister i företaget, så att man kan behålla den här flexibiliteten och spontaniteten. Och det, alltså, där är de lika, de kommersiella entreprenörerna och de sociala entreprenörerna.
Mm.
Men i de här exemplen kommer vi se mycket på hur företaget, så att säga, det ena ger det andra i utvecklingen av företaget. Det finns inga planer som styr utvecklingen av de här sociala företagen vi ser i de här sex alltså. Mm.
För 10 år sedan skrev ni tillsammans en bok med den talande titeln In the beginning was a societal entrepreneurship. Kan ni beskriva hur ni tänkte med den titeln?
Jag vill nog skicka den frågan till Bengt. Jag har för mig att du skrev till och med den raden och väckte massa idéer och tankar kring det. Kom du ihåg det, Bengt?
Nej.
Ni har glömt titeln på boken.
Nej, den titeln på boken bygger på att socialt entreprenörskap är, talar vi om konkreta verksamheter, va? Medan rubriken societal entrepreneurship, det speglar också att andra aktiv, alltså hur samhället som helhet då gagnar sig, alltså drar nytta av entreprenöriella initiativ. Och de initiativen behöver ju inte nödvändigtvis bara finnas i sociala entreprenörer. Utan det är samhället som står i centrum, som längs olika former, med utnyttjande olika former av entreprenörskap, kan bli mer entreprenöriellt och dra nytta av entreprenöriella initiativ.
Och det betyder alltså ett samhälleligt entreprenörskap, det kan finnas i en djurskyddsförening till exempel. Är det så du menar?
Ja, att de då, just när det gäller djur, då tar ansvar bortom det egna intresset, va? Och djuren, istället ser verksamhet ur djurens perspektiv.
Ja, just det. För det är väl också en föreställning vi har i vårt samhälle, att entreprenörer är företagare. Men det kan ju lika gärna vara en djurskyddsförening då, eller, eller någonting annat.
Absolut.
Pensionärsorganisation, eller...
Precis. Ja, men jag tänker, går vi tillbaka till den raden och jag menar, om jag skulle få tänka högt mer så i början så kommer ju entreprenör från franskan, entreprendre, att ta sig för, och mer än så är det inte. Och då kan man tänka sig societal entrepreneurship, att vi tar oss för tillsammans, och genom att vi tar oss för tillsammans så bygger vi någonting tillsammans, och det gör vi ju på väldigt många olika sätt. Jag menar, vi har byggt ett välfärdssamhälle. Men mycket av det vi kanske gör med dagens entreprenörskap, om jag ska vara kritisk, det är att vi faktiskt monterar ner det välfärdssamhället. Och då kan man ju fråga, vad blir det för slags entreprenörskap? Så att jag tänker att vi kanske till det här sociala skulle kunna lägga till begrepp som att det finns ett destruktivt entreprenörskap. Det kan finnas ett produktivt, det kan finnas ett konstruktivt. Så vi måste liksom se olika nyanser av det här. Sen är ju vi förstås förtjusta i den här boken när jag tittar på det vi tycker är konstruktivt för samhället.
Ja, just det. Här är ju, kan man ju också säga, en del av de företag som vi haft med i podden drivs ju i föreningsform. Till exempel A-lagets allservice i Östersund, där gamla missbrukare har dragit igång en fixartjänst. Det drivs som en ekonomisk förening. Så liksom... När gränsen mellan en djurskyddsförening och ett traditionellt företag, det finns mycket däremellan på något vis, va?
Ja, verkligen. Verkligen. Och jag tänker också på de här nya organisationsformerna som Frasses fullflyttar, där de har ett aktiebolag som äger en. Eller var det en
ideell förening som äger ett aktiebolag?
Det är en ideell förening som äger ett aktiebolag. Jag menar, det är ju otroligt spännande att se vilka typer av organisationsformer som kan komma fram. Är inte det entreprenöriellt, Bengt?
Jo, och ja, han är väldigt tydlig på det fastän han säger att ingen och alla äger det här företaget. Men också viktigt sen när vi talar om samhällsperspektiv, det är ju att det finns ju också vad vi kallar för samhällsentreprenörer. Och Britta månar ju till exempel i sitt trähotell om att utveckla och göra, sätta Harads på kartan.
Att hålla liv i en liten norrbottnisk by alltså.
Ja, att, och det är ju ett lokalsamhälle, och det finns andra exempel som vi forskare har varit inne på. Till exempel Mats Jonasson i Målås i Glasriket. Det är en typisk samhällsentreprenör som sätter samhället först. Och i det finns sedan då bland annat hans glasbruk.
Just det, och genom att hålla liv i glasbruket så finns samhället och människor har jobb och...
Ja, dels skapar det synlighet va? Och legitimitet åt det som sker i det samhället. Och sedan så har glasbruket till exempel finansierat idrottsanläggningen i Målerås. Så att det är både det här symboliska värdet och det praktiska insatsen i det här fallet utav Mats Jonassons eget företag som i och för sig är kommersiellt. Va?
Mm. Men det låter på er som att de här företagen som drivs av omsorg om olika saker förtjänar en större uppmärksamhet på något vis.
Ja.
Faller de i skymundan idag? Alltså, eller?
om du plockar upp sociala medier eller en tidning, vad står det då? Står det om de här företagen? Får du läsa om dem? Det är väldigt sällan. Ofta så lär sig företagen också att de ska ha en viss berättelse. Så när man går till banken ska man prata liksom ett visst språk, och du ska ha en affärsplan, och du ska tala om att skala upp kanske, och du ska tala om nya teknologier och så vidare. Man fattar ju rätt snabbt koderna.
Mm.
För att du ska få synlighet, för att du ska kunna växa kanske eller bli poppis så att säga. Så jag tror att vi behöver ha ett annat språk för att berätta om det här.
Mm.
Jag tänker också som i kontrast, Bengt, till det du berättade i Målerås och den här lokala förankringen, så är vi tittar på kvinnors företagande på landsbygden. Och det man inte får glömma, för det de lyfter fram som viktigt, det är också att ha en infrastruktur. För att man ska gynna ett företagande på landsbygden behövs det behövs vägar, det behövs en skola, det behövs äldreomsorg. För liksom då får man människor att stanna kvar på landsbygden och driva de här företagen.
Ja, det är intressant, för ja, det är tre kvinnor och tre män i den här studien, och alla tre kvinnor har varit engagerade i konkret omsorgsverksamhet, ofta inom sjukvården.
Alltså i poddarna menar du, i avsnitten?
Ja, ja. Ja. Och men att, ja, som Karin säger, att det är intressant att sen vidgar de den omsorgen till också hela samhället, typ se till att det finns infrastruktur. En sak som jag tror är viktig också här, det är ju den här omsorgen om anställda till exempel. Det är ju nästan fel ord, eftersom ofta de är inte anställda på traditionella mått efter formella kvalifikationer och så vidare, utan ofta är hela företaget, hela verksamheten tar utgångspunkt i de tilltänkta medarbetarna och deras kompetenser. Så de här sociala entreprenörerna, alltså, de söker skapa verksamheter som gör rättvisa åt varje enskild tilltänkt medarbetares kunskaper och förmågor.
Och det måste jag säga, det är ju någonting som är så otroligt tvärt i kontrast till hur vi ska vara idag.
Precis.
Där ofta individen ses som en flexibel resurs i organisationer. Så vi ska ombilda oss, vi ska förändra oss utifrån vad samhället och organisationer behöver.
Mm.
Här handlar det om att bygga organisationer som är flexibla mot medarbetarnas, individernas behov.
Ja.
Så det är liksom tvärtom.
Just det. Jag har läst en intressant bok av Ale Karlberg som startade det sociala kooperativet Basta. Ett av de första och mest liksom, verkligen satte det sociala företaget på kartan i Sverige. Han skrev, alltså kommer en platssättare, då måste man alltid vara beredd att dra igång en platssättardivision. Alltså Basta arbetade med gamla missbrukare.
Vi diskuterar mycket vad som är särskilt för sociala företag, men lika viktigt är att ta upp det här att sociala företag egentligen på något sätt ger riktlinjer hur vi ska uppfatta entreprenörskapet. För mig i alla fall så är entreprenörskap generellt då, det är kreativ organisering. Och hur uppstår då företag, oavsett om de är sociala eller till exempel kommersiella, så handlar det ofta att ett företag sedimenteras utav initiativtagarens sociala nätverk. Så att när man startar företag så måste man själv ta initiativ och handlingskraft, det ser vi alla de här sex. Men sedan vilka som man sedan inkluderar i företaget, innanför dess formella väggar så att säga. det är ofta människor som man redan har kontakt med, som finns i nätverket och som man vet att de kan utifrån sina specifika kunskaper hjälpa till att realisera det här företaget. Bara det att vi har ju tendens att bara se företag som det som finns inom de formella väggarna, alltså som anställda till exempel, eller jobbar i en lokal. Men det finns ju kanske ännu fler utanför företags väggar som bidrar till att se till att företag kan komma till och utvecklas.
Det är liksom som att titta på korten korten man har på hand. Liksom. Ja. Vilka kort har vi? Vi har spaderdam, vi har hjärteknäckt. Vad kan vi göra med de här människorna? Eller, alltså, ja. Utifrån de vi känner, de som finns runt oss. Mm. När ni tänker på företagarna i firman och jag, vilka drivkrafter skulle ni säga att de har?
Deras bakgrund är ju att de har ofta sysslat med väldigt många saker och de fortsätter att göra det också. Som de mångkonstnärer kan vi säga. Och att kunna förverkliga då sina idéer tillsammans med andra, det är för dem fascinerande. Och sedan kan det ju handla om allt ifrån att ha en målgrupp som till exempel Kiki och Östersund, alltså folk som har
A-lagets allservice,
ja. Och att ha dem som så här primärgrupp, att hjälpa dem just. Men sedan kan det ju mer, som vi pratade om förut, om Britta då i Trähotellet, att hon arbetar både med att ta ansvar för enskilda personer och utveckla samhället. Så drivkrafterna kan så vara allt ifrån inriktning på enskilda individer till att det är lokalsamhälle som man befinner sig i.
Ja, en del har ju ganska svag lönsamhet, men det är som att det är något annat som driver dem än vinsten.
Precis, och det kan vi ju lyssna på vad de säger, tänker jag. Så de har ju, precis som Bengt säger, olika drivkrafter. Men jag tänker drivkrafter för mig blir ofta att det är ett ganska psykologiskt begrepp. Och jag kan också tänka så här, att man lär sig leva ett liv på ett visst sätt. Och sen upptäcker man att men det där skulle jag kunna prova. Och så skulle det kunna leda till någonting annat. Och så provar jag någonting nytt. Och det jag försöker säga, att jag tycker i alla de här berättelserna så ser man människor som på något sätt har prövat göra olika saker. Och jag tycker det finns en dimension av att man imiterar sig själv i det där. Så att man lär sig liksom att utforska saker på olika sätt och tillsammans med andra. Och det ska jag säga, ett annat sätt att förstå vad entreprenörer gör. Och där tänker jag också lite grann där vi tog en utgångspunkt nu. För då tänker vi att det börjar med individen. Nej, ska jag säga. Det börjar med liksom att individen tar inspiration från saker. Jag tänker på Gunnar och den här kackelstugan. Och då tänker man att vi börjar med Gunnar. Men Gunnar i sin tur läser, tar inspiration. Han går med sina idéer, han kanske lyssnar på andra. Och så totar han ihop det här. Och det vi glömmer, det är det som kommer liksom in till Gunnar och sen göra någonting med det. Och det tänker jag är en praktik som vi kan lära oss. Mm. Och den praktiken skulle vi ju kunna lära ut bättre, kanske på våra skolor eller universitet, högskolor, att faktiskt experimentera på det sättet.
Och det är ungefär som när människor får Nobelpris. De säger att ja, men det var inte bara jag, vi var ju ett helt lag. Exakt. Bakom det här Nobelpriset. Alltså, jag vet inte hur många man har hört det. Men vi har, i presentationen av företagare ser det ju ofta the great founder, ja. Alltså the chairman. Och, alltså det är en människa, men i verkligheten ser det inte riktigt ut så här.
Och det är ju jätteproblematiskt. Så vi är så fastlåst i den här idén om individen att vi glömmer, vi är sociala varelser. Så vi är återigen tillbaks till det här med in the beginning was, att vi tillsammans gör saker.
Men det här individperspektivet då, alltså att det kan man ju då uttrycka som Karin nu, att det handlar om ett odlat kollektivt perspektiv. Men jag tycker också, som är typiskt för de här sociala företagen, att de å ena sidan vill ge sig själva ett meningsfullt liv. Och därför prövar de olika saker. Vi har ju bara ett liv på jorden. Men de också ger möjligheter för sina medarbetare att få ett meningsfullt liv. Så att det är på det sättet, det är återigen ett sätt att uttrycka omsorg och kalla det för ett kollektivt ansvar.
Mm.
Och där håller jag verkligen med dig, Bengt, att det bygger någonting meningsfullt i det, istället för kanske som jag kan höra hos studenter ibland, att man ska ticka av någon slags lista för att nå någonstans. Men vad är det man springer efter för någonting? Mm. Man springer hela tiden, men vad är det man vill någonstans? Och i det här så finns det en slags kombination av både aktivitet men också passivitet, att man får luta sig tillbaka och faktiskt se vad man åstadkommer och se det hos dem man arbetar med. Det tycker jag, den här glädjen och det här att det är kul. Jag tänker på pallfabriken till exempel. De sa, det är aldrig en tråkig dag på jobbet.
Du är en som är väldigt tydlig med det här med eftertänksamhet. Och det roliga är att spännande är att det är kopplat till handlingskraft. Och det är ju Gunnar som säger att han går länge och reflekterar. Kanske därför att han har en väldigt stort engagemang. Både i lokalsamhället och i det globala samhället. Att han går länge och funderar på det, vad han vill göra. Och han vill göra väldigt mycket.
Mm.
Men när han då har funderat så är han oerhört snabb att gå till handling.
Mm.
Och det är sällan det diskuteras i litteraturen kring entreprenörskap. Utan det är som om man handlar efter någon plan. Eller något. Mm. Men det här handlar, de sociala entreprenörerna handlar inspirerade av sin övertygelse.
Gunnar och Kackelstugan du pratar om här. Ja. När ni pratar på det här sättet så jag får associationer till byalag nästan.
Mm.
Alltså så som varenda by i det här landet organiserades för 100 eller 200 år sedan. Man organiserade det ihop på något vis. En organism liksom, byn. Alltså, ett företag. Det här kan ju också vara en syn på företag. Alltså.
Absolut. Att företag kan ha andra mål och strävanden. Inte minst Frasses fulflyttar som en kontrast kanske till Gunnar, där det verkligen finns en idé eller en ideologi. Och där man ser kanske företaget som nästan ett medel för någon slags aktivism och för uppror och röra om saker. Och det är ju sällan vi pratar om företag på det sättet, utan företagande i så att säga det jag kallar, jag menar, i föreställningarna som berättas i de typiska berättelserna handlar ju snarare om att man följer med den här strömmen i en väldigt likriktad liksom, form och man gör det man förväntas göra genom att uppträda på ett visst sätt. Men här uppträder man inte riktigt på det sättet utan man gör ofta tvärtom.
Mm.
Och det tror jag att många andra företagare gör också. Men berättelsen är oftast väldigt polerad, liksom. Den vi får höra i media.
Det har vi ju också fått lära oss, att du måste ha storytelling. Den ska ju liksom kunna vakna mitt i natten och berätta om din story, ditt företag. Och det ska vara tre snabba meningar.
Hissversionen.
Och så är den inte sån, utan det är liksom komplicerat nätverk av människor och idéer från olika håll. Men den går ju inte att berätta mitt i natten.
Det är intressant att jämföra då Frasse Fulflytta och Gunnar och Kackelstugan, därför att båda har ju då verkar ju mot en fond av engagemang av helt annat slag än det här att tjäna pengar och göra företag på det sättet. Och Frasse Fulflytta handlar ju om att en politisk övertygelse, medan Gunnar på Kackelstugan, han har ju en folkbildningsperspektiv, att det är hans stora drivkraft. Att det är många som ska få till del hur man kan utvecklas och förverkliga sina egna idéer.
Mm.
Men just den dimensionen liksom av företaget som någonting vi kan använda för att åstadkomma något annat. Något som inte bara är att tjäna kanske mer pengar eller att bli framgångsrik. Jag tänker mycket på, jag har en doktorand som tittar på företagande i orten. Och hur det skär då mellan kanske företagande eller socialt entreprenörskap och aktivism. Så det är inte helt självklart var den här gränsen går någonstans. För man vill åstadkomma någonting utöver att bara klara levebrödet eller skapa ett framgångsrikt företag som ger andra liksom, i orten anställning. Man vill också förändra strukturer. Man vill göra liksom, politik på ett annat sätt.
Men det här att ge, skapa mening om till sig själv, det är ju den här boken som av Martin Hägglund, vår svensk-amerikanske filosof, som talar om vårt enda liv. Hans bild inspirerad inte minst av vänsterradikala forskare och filosofer, det är ju att ett bra samhälle är när man ska tjäna så att säga, på olika sätt så att man har sitt uppehälle. Men yttersta syftet är att så skaffa sig fritid så man kan göra saker som har ett värde i sig för en själv eller för samhället. Och jag tror att det där är ju, det kan vi ju känna igen till exempel från Frasses fulflyttar. För han talar ju väldigt tydligt om att de här som jag jobbar här, som jag har problem av olika slag, men genom flyttverksamheten tjänar pengar så de kan leva. De jobbar bara så länge tills de har så de överlever. Sen ägnar de sig åt helt andra aktiviteter som är deras privata. Det är ingen som samlar, alltså det är återigen inte att samla på sig pengar oavsett om det är företaget eller de anställda, utan det är att kunna göra saker som man ger mening åt livet.
Mm.
Poängen är inte att skapa värde genom att tjäna pengar åt ägaren och företaget då, utan det är att skapa värde, i det här fallet meningsfulla liv, åt de som är engagerade i verksamheten. Då blir ju så att säga det som ska stå på sista raden, det viktiga är ju att det, så att säga, det går runt, som man säger. Det värdet som man i form av ackumulering av kapital, det är alltså då ointressant.
Och går det inte runt så kanske de gör andra saker. De säljer lite skog eller de jobbar extra någon annanstans. Så att det är ju verkligen en annan syn på företaget. Inte som någonting som ska kanske alltid vara ett levebröd, utan lösa ett problem, ett socialt problem.
Det är ett liv också.
Det är ett liv.
Mm.
Jo, det är Ulrika som du antydde där med att sälja skog för att kunna fortsätta med annan verksamhet.
Pallfabriken.
Mm. Om vi tittar på rena sociala företag så är ju Sverige är ju något av en vit fläck på kartan när det gäller alltså nu, verkligen definierade sociala företag. Jag menar, historiskt har ju lösningen i Sverige snarare varit AK-arbeten, AMS-jobb eller den stora statliga städfirman Samhall. Inte att människor går ihop och startar företag i föreningsform. Som man exempelvis har gjort i Italien, Belgien, England eller Spanien. Vi är idag ett av de få EU-länderna som helt saknar juridisk klassning för sociala företag. Vilket innebär också att de har sämre legitimitet här, svårare att gå på banken, de har färre upphandlingar. Varför har det blivit så här i Sverige, tänker ni?
Ja, om jag ska börja så ska jag säga att det finns väl två skäl. Det ena är att vi har ju en ovanligt välutvecklad offentlig sektor som så att säga tar hand om en del av de här utmaningarna. Sedan så tycker jag att man också kan lyfta fram Gnosjö och Gnosjöandan här. Alltså, det har gjorts undersökningar på det som visar att enskilda företag i Gnosjö, de är inte särskilt bra. De har inte särskilt bra lönsamhet. Men just genom svampspelet på orten så utvecklas de som kollektiv. Även om det inte då består av som kooperativ utan enskilda medlemmar, utan består av företag som är medlemmar. Och det är organiskt organiserat. Det finns en intresseorganisation, men det finns ju ingen systematiskt samarbete mellan de här Gnosjöföretagen. Men de lever så att säga både ett kollektivt och ett individuellt liv, kan man säga.
Och de finns ju inte bara i Gnosjö, utan det finns såna här kluster liksom på några olika ställen i Sverige, kan man väl säga.
Ja, vi kan säga, du jämför med Italien. Italien har väldigt många sådana här som man kallar för industrial districts på engelska. Men i Sverige har vi ju bara Gnosjö som är värd namnet.
Ja.
Men i Italien, i sydvästra Tyskland till exempel, är de mycket mer frekventa. Det finns många Gnosjös i både Italien och sydvästra Tyskland.
Ja, och jag menar också, jag har besökt norra Italien till exempel. Det är ganska självklart att en återvinningscentral, en soptipp som man sa för, den sköts av ett socialt kooperativ som också har en lobby som säljer det som går att sälja.
Jo.
Här i Sverige är det fullständigt självklart att kommuner sköter sånt. Alltså i Italien ger det jobb till en massa långtidsarbetslösa och jobbar med de här återvinningscentralerna. Men det är som att vi har en annan mylla. Och hur kommer detta sig?
Ja, det är kanske en lång fråga att hålla på prata om vår historia, men jag tänker att vi har ju det här föreningslivet du var inne på tidigare istället. Och kanske kan vi se välfärdsstaten som en innovation och som en entreprenöriell funktion i samhället. Så frågan är ju snarare hur vi vill lösa det här och hur man kan komplettera det. För det är lite lätt ibland att vi glorifierar de här sociala företagen. Någonstans kan jag tycka att i den värld vi lever och det man ofta kallar liksom det nyliberala, så på något sätt så för vi ansvaret för sociala frågor från överstatliga, det statliga, ner på individen. Och det kanske inte alltid är bra heller. Så det behövs ju liksom någon slags balans här emellan att både bejaka en slags samorganisering lokalt och att jobba ihop kring frågor, men också ett statligt ansvar, tänker jag. Och det har vi väl varit duktiga på i Sverige. Så man ska inte kasta ut den här, vad är det man säger? Man kastar ut barnet med badvattnet.
Mm. Hur menar du med statlig organisering? Alltså att vi har de här funktionerna med AMS-jobb och Samhall och sånt?
Det, då finns det ändå någon slags idé om en jämlik rättvisa.
Mm.
Jag behöver inte bo i Gnosjö för att bli omhändertagen.
Nej, just det. Precis. Men å andra fina sidan finns det massa sociala företag idag som tänker det är ingen mening att lägga anbud på städtjänster för Samhall lägger sig alltid under.
Det är en helt annan fråga att vi då diskvalificerar de här små företagen. Det är ju fruktansvärt problematiskt, tycker jag. Och vi ser istället de här oligopolen ta form inom välfärdssektorn framför allt. Så att de här mindre företagen som vi hade en idé om att vi skulle få, de missgynnas ju. Det ser vi. Det finns en strukturell orättvisa för små företag idag inom välfärden.
Vad kan man göra åt det?
Ja, jag har ingen lösning på det. Men däremot, det är ju väldigt viktigt att säga att behovet av sociala företag är ju... Och det är det vi tar upp den här boken, Societal Entrepreneurship, att det är betingat av hur samhället fungerar, alltså formella organisationer då, inom vårdsektorn till exempel, vad den gör. Och ju fler luckor det finns där att täcka, desto större anledning har man att hoppas på att sociala företag etableras och fyller det här gapet. Och att det måste vara en press, väldigt uttryckligt behov.
Kanske krav på upphandlingar, att upphandlingar ska vara fokuserade på mindre företag också. Att man ska upphandla mer på kanske kvalitet på andra aspekter än på ekonomi. Kvalitet, hållbarhet, omsorg.
Mm.
Omsorg inom de anställda.
Mm.
Att inte behöva ticka av 5 minuter för att sätta på socker på en gammal människa.
Just det. Ett omsorgstänk inte bara i företag utan i hela samhället. Ja.
Mm.
Ja, vi talar om att det new public management, alltså att det, man kanske också funderar vad är det, vilka otjänster har företagsamheten gett samhället? Det finns ju också, och det är just det här som Karin nämnde här nu, att allting ska mätas, va?
Mm.
Också det som egentligen inte går att mäta, mm, och det som så att säga förvandlar omsorg till någon teknisk rutin.
Mm.
Och det är ett bekymmer som andra filosofer i Sverige har intresserat sig för.
Många av företagarna i den här serien berättar ju om hur deras företag har utvecklats och växt med de individer och samhällsbehov som de stött på längs vägen. Till exempel socionomen Ulrika Persson som startade en pallfabrik i Norberg ihop med de klienter hon hade från socialkontoret. De började med skogsröjning, sen höll de på med sommarstugerenoveringar, däckbyten, måleri, fönsterrenoveringar innan de nu driver en pallfabrik och är 10 anställda. Men det viktiga var hela tiden att människor fick jobb, inte vad företaget gjorde. Vad tänker ni om att organisera på det här sättet?
Det slår mig att det kan ofta vara så att man får på något sätt det här lite grann koka soppa på en spik. Och när jag tänker på företagarna som vi har lyssnat på också, hur viktigt arbete är, alltså hur viktigt kanske arbete i en annan dimension, inte kanske för att alltid komma någonstans eller liksom nå framgång, men just det här arbetet tillsammans blir. Så jag återigen, jag menar, om vi pratar om det vi pratade om tidigare, så är det här någonting som vi sällan pratar om i företagandet. Men det är viktigt, det är någonting som vi behöver prata mer om, ge uttryck för, att den dimensionen av arbete är viktigt.
Och ni har ju pratat om detta, eller skrivit om detta som organisk organisering på något vis. Vad menar ni med, kan ni beskriva det här med organisk liksom organisering? Bengt?
Ja, ett som jag anspelar på det är ju att... entreprenörskap generellt, oavsett om det är socialt eller kommersiellt eller någon annan form, så handlar det om att se gränsen mellan omvärlden och det egna verksamhet som flytande. Och då blir det ju mer naturligt att låta möten utanför företaget till exempel inlämnas i det egna företaget. Att man rekryterar folk som kompletterar det man håller på med. Men att det är när den här nya personen presenterar sig och sina kompetenser visar sig vara intressant för företaget, och företaget kan ha utbyte av den här personen, som det blir en anställning då. Inte några formella CV:n och några anställningsintervjuer, utan det är genom sitt sätt att vara och sätt att uttrycka sig och de värderingar den här personen har som inlämnas i företaget. Då. Och på det sättet kan man säga att det organiskt växer och utvecklas.
Och också då, beroende på hur det ser ut i samhället. Här var ju då en annan pallfabrik som hade gått omkull på orten. Och här såg man snabbt en möjlighet att kunna ta över en pallfabrik, kanske vi skulle dra igång. Den har ju gått omkull, den gamla. Alltså den sortens, är det också en del av den organiska organiseringen? Både människorna och ortens möjligheter, så att säga.
Ja, alltså man får ju idéer utifrån den händelsen och säger, kan man göra på ett annat sätt som då Ulrika gjorde då, va? Och i det här fallet göra då, istället för att göra standardpallar, så ha en bättre dialog med kunder, så man kunde göra skräddarsydda pallar. Och då utnyttjar man då den kompetens som redan fanns hos de här som har jobbat med pallar. Så på så sätt slog man två flugor i en smäll. Va? Man gav jobb åt dem som hade blivit utan jobb. Man kunde lösa ett problem på marknaden som det tidigare företaget inte hade lyckats med. Och där ser man ju en förbannelse då med standardisering. Att det här företaget gick omkull, vet ju inte så mycket om, eller får inte veta så mycket om. Man kan misstänka då att då hängde ju allting på en teknologi som man snabbt kunde producera pallar av samma format. Här måste man nyansera det hela, och då måste man ha medarbetare som både har intresse och förmåga att vara flexibla. Och så hittar man det hos då ett antal man anställde.
Ja, och det,
som Ulrika anställde i pallfabriken.
Ja, och Ulrika pratade ju också om att man hade klart kunnat bygga pallar med robotar i det närmaste. Men då, det är ju inte det här företagets syfte. Det här syftet är ju att ge jobb åt människor som är nästan omöjligt att få jobb annars på orten. Och då är det bra att göra individuella, mystiska storlekar på pallarna, eller ovanliga, för då behövs det mer handkraft.
Ja, alltså man skapar sysselsättning samtidigt som man då levererade produkter som andra pallfabriker inte kunde, för de är naturligtvis fixerade, som Karin har varit inne på, att man ska utnyttja den teknologi som finns, att teknologin som ska styra arbetet och inte människor som ska styra arbetet och eventuellt så att säga importera teknologi. Och det sociala företaget är ju då att man utgår istället från människorna och bygger och formulerar en affärsidé som gör det relevant och i de flesta fall också lönsamt att jobba mer med en personal som har ett engagemang som går bortom det här att tjäna mycket pengar, och en ledning som går ut på att tjäna mycket pengar.
Ja, hur, du säger formulera en affärsidé. Hur formulerar man en sån här affärsidé när man går till banken? Att vi ska fånga upp de kompetenser som finns på orten och de behov som finns. Och så får vi se vad det blir.
Man översätter det till det språket som de andra fattar. Men jag tänker på att det finns någonting i det här som Ulrika till exempel gör, eller Josefi gör, att vara i relation till andra människor. Det är så lätt återigen att tänka sig entreprenören som den som gör planer, som tänker att hur kan jag nu, Fredrik, använda dig i min plan att göra någonting. Men det jag tycker jag hör är Ulrika som har med sig den här omsorgen och som jobbade också inom sjukvården tidigare och med svårt sjuka patienter, så handlar det om att inte vara rädd för det främmande. Att våga se det främmande i ögonen. Att våga se vad är relation till någon annan. Det tänker jag är någonting som inte riktigt man pratar om. Men det kommer liksom skiner igenom i de här samtalen som du har haft. Och det tror jag är jätteviktigt. Men sen tänker jag att hur får man det här till banken? Ja, man måste lära sig översätta det här till ett språk som banken fattar. Banken vill inte höra om det här, då står i relation och tycka att omsorg är viktigt och bla bla bla. Nej, då ska du komma in och tala om precis vad som förväntas. Då tänker jag mycket på han Hultsfred. Jag vet inte om, nu kommer inte jag ihåg hans namn. Kommer du ihåg? Han som drev Hultsfredfestivalen. Mm. Han var ju ofta ute och pratade på scenen.
Laxegård.
Ja, det kanske, jag kommer inte riktigt ihåg. Men han hade ju någon sån här nummer om hur han kom på, hur skulle han nu få finansiering för den här festivalen? Ja, och så klär han om på scenen till en kavaj och liksom tar med sig de här sakerna. Och då gick jag till banken och då gick det bra. Så jag tror det här liksom att kunna översätta sina idéer, det här som kanske uppfattas som lite flummigt, till någonting konkret, för det fattar banken. Det fattar de här som vill ha, de vill känna att de har kontroll, säkerhet, det här verkar jättebra. Så ska du tala om att A leder till B som leder till C, och det här kommer att bli jättebra för dig, för du tar ingen risk genom att gå in i det här. För risken upplever ju ofta inte entreprenören. För där är man ju övertygad, dedikerad. Men du måste liksom övertyga andra om att kunna vara med på det här. Och då tror jag att det krävs den här förmågan att översätta, att kanske ha olika typer av berättelser.
Jag vet att en del av de här företagen också en särskild människa i nätverket som går till banken. Är med liksom de som är i någon form av ledning när man går till banken för att få legitimitet. Mm.
Det går ju även att bygga förtroende hos banker genom att verka som till exempel Josef, som ju la oerhört stor vikt både så att säga, för sin egen heders skull, men också för kunderna att ha hög kvalitet. Och han visade ju också intresse för egentligen borde alla, den här övertygelsen om att han ville göra gott, att alla skolbarn borde äta hans falafflar för de var mycket bättre kvalitet och hade rätt ingredienser och så vidare. Men sen så att han var ju på något sätt, spelar inte det här spelet som Karin säger att man måste göra, så skaffa sig ett annat språk. Men han berättade ju också då att han hade kris då i samband med han sålde restaurangen, så hade han skatteskulder.
Mm.
Och då gick han till banken och fick han ju faktiskt låna trots att han inte hade så att säga, följt spelets regler. Mm. Och det kanske beror på att Sverige har ju väldigt hög tillit, va? Alltså att, i motsats till många andra kulturer. Att banken hade förstått att det är en person som står för vad han säger och sköter sig. Och då räckte det så att säga som säkerhet för att låna honom. Jag tror det var 300 000 Josef behövde för att lösa sitt finansiella problem.
Mm.
Alltså man kan göra handlingar som visar att man är trovärdig. Det handlar inte bara om att på sig rätt kostym och säga rätta saker och använda ett språk, va? Utan det gäller att man i sina handlingar visar att man är trovärdig. Och det finns faktiskt banker som kan lyssna på det.
Eller skattemyndigheten, ja. Som i Ulrikas fall med pallfabriken, där hon stod också inför en stor skattesmäll.
Mm.
Då hon hade blivit lurad.
Mm.
Och då såg de ju till slut mellan fingrarna på det och avskrev det.
Just det.
Så jag menar, därmed kan vi säga att det finns ju hopp att sociala entreprenörer blir förstådda utav samhället i stort.
Mm. Men då måste du ha den här historien kanske av att faktiskt ha visat på det i handling.
Mm.
Och har du inte den historien, ja men då måste du hitta andra resurser.
Mm. Men det också kanske behövs andra banker, andra försäkringsbolag, det kanske, eller finns det som förstår den här sortens organisering eller den här sortens företag?
Det finns väl exempel på andra banker som vill stötta den här typen av företagande.
Mm.
Men jag har ingen sen uppdatering, men jag vet ju att det finns också lokala banker som vill ta initiativ i den här riktningen.
Mm.
Det kanske kunde vara ett forskningsområde.
Mm.
Ja, en annan aspekt här som jag tycker utmärker, som just handlar om det här sådana praktiska saker som finansiering, det är ju Britta och Trähotellet, att hon hade ju ett finger med det mesta som hände i Harads, vilket hon nästan såg som ett bekymmer. Och man kan ju fundera på om det beror på att det finns lite jantelag också i Harads, att man ska inte vara för duktig och tro att man är något. Hur som helst, vad jag tänkte närmast nu på, det är ju att hon hade ju förmåga att göra sig av med verksamheten. Hon upptäckte att jag kan inte både driva pensionatet och vandrahemmet och engagera mig djupt i Trähotellet.
Mm.
Och det tror jag ofta är ett dilemma för traditionella entreprenörer. Att de vill ha växtbehov. Va? Och det innebär att de kan behålla verksamheter som så att säga, i praktiken så att säga, i långa loppet hindrar deras fortsatta utveckling.
Mm.
Och det kan ju bero på då att hon har andra motiv än att skaffa sig en massa verksamhet, tjäna mycket pengar. Utan det handlar mer om att se till att platsen fick...
Ja, om man ska arbeta med det här organiska liksom, ja, tänket som ni pratar om, då måste man ju vara beredd att släppa grejer,
ja,
också.
Precis.
Att nu vi har byggt upp en platssättaravdelning för det fanns en duktig arbetslös platssättare här. Som vi kunde, men nu har han gått i pension, då gäller det att vara snabb och lägga ner den också. Om ingen, och tänka på ett nytt sätt. Nu kommer en annan människa, nu kommer en tjej som är duktig hovslagare och inte har jobbat på länge. Alltså,
ja, eller jag tänker på det här med företagandet som någonting som man alltid, jag menar, ska starta själv. Men det kanske handlar om att ta över en verksamhet, att forma om en verksamhet, att vända sig till unga människor som kanske vill driva någonting i ett annat sammanhang. Istället för att tänka att man hela tiden ska starta nytt. Men hur kan jag kanske komma in i trädhotellet och utveckla det och lära mig av det. Mm. Och liksom fortsätta driva det här organiska. För det är också att lära mig en viss praktik. Mm. Det tycker jag ser... Jag tycker jag ser det allt för sällan. Och det är ju det här med, jag menar, familjeövertagande. Men om man inte har familjen som vill ta över, hur kan man skapa strukturer för det? För att fortsätta driva den här typen av verksamheter.
Det här är ju också, om vi får göra en jämförelse med Italien. Jag besökte Italien nyligen. Alltså, där finns mycket bättre system för äldre bönder som inte orkar sina jordbruk längre. I Sverige lägger man ju ner jordbruken ofta. Och det har ju varit enorma nedläggningar av småbruk. Men där finns det mer utvecklade system att låta en grupp flyktingar ta över jordbruket i kooperativ form eller alltså växla över i en helt annan regi. Kan man nästan känna saknas i Sverige lite?
Ja, då kan man haka på det. Alltså det som Karin säger nu att du talar om succession, alltså övertagande av nästa generation, va? Ja. Det är ju väldigt mycket fokuserat på detta att man ska, nästa generation ska skolas in och man ska fortsätta den verksamheten som den har varit. Och det gör säkert att många barn inte vill överta familjeföretagen, känner sig låsta. Men där tycker jag det finns flera exempel här då på att både entreprenören själv och barnen får möjlighet att utvecklas olika. Vad jag menar med det är till exempel att Kiki med A-lagets allservice, hon växlar ju livsform så att säga. Hon inser att nu har jag gjort mitt här, nu vill jag vara nära naturen i olika avseenden. Och fortsätter sitt liv så. Och om vi tar Gunnar och kackelstugan så han verkar ju jättelycklig. Och det stämmer ju med hans egen idé att man ska syssla med många olika saker. Vara mångsysslad, att pojkarna då har lite annorlunda intressen. Och att de får utvecklas på sina villkor. Vilket jag tror alltså är precis så som alla familjeföretag borde fungera, nämligen att se till att ge ordentligt svängrum mot nästa generation så att de blir lika motiverade som föregående, de själva.
Många av de här människorna lever ju med sina företag. Alltså det är som en, de är nästan ett med företaget. Vad är det för liv egentligen?
Det verkar ju ibland som ett ganska gott liv och ibland lite stressigt liv. Men jag skulle kunna dra en parallell med, jag tänker hur många lever i samhället idag. Så lever vi ganska tätt förknippade med våra arbeten också. Så att det finns ju också lite grann av ett ideal i det här, att vi ska leva liksom tätt med våra arbeten. Och sen kan det vara på gott och på ont, tänker jag. Så i det här fallet så ser ju de någonting meningsfullt i det. Men det kanske inte alltid... sjuksköterskan på golvet gör, som måste ta sitt extra pass för 24 gången för att det inte finns någon personal. Så jag skulle vilja säga att det här är nog inte unikt, tror jag, för företagare idag i samhället, utan jag tror att det är någonting som kanske präglar vårt samhälle mer än någonsin. Att vi ska jobba väldigt tätt förknippade. Alltså vi är väldigt tätt liksom sammankopplade med våra arbeten. Men det jag tycker jag hör av de här företagen är just det meningsfulla. Att man får på något sätt välja ibland, i vissa fall i alla fall, hur man kan utveckla den här omsorgen då. Och att få liksom privatliv och arbetsliv att fungera. Men det är inte alltid det har funkat heller. Det kan vi ju höra i deras berättelser.
Mm. Men jag tycker alltså... Josefs berättelse avslöjar ju det här att där är ju för sig så att generationerna, hans pappa håller på med falafel och sönerna håller på med falafel. Men där finns det en stolthet som är tillräckligt stor för att rymma flera generationer. Och istället så varierar de sättet att jobba. Alltså jobba mot grossister, eller jobba via vagnar, eller jobba via restauranger. Och den här familjestoltheten, som i och för sig kan vara en import av kulturen i Libanon då generellt, det vet jag inte. Men i alla fall, det gör att man kan finna variation men ändå behålla traditionerna. Så.
Mm. Här är både, Josef, är vi båda att komma in i det nya landet, köksingången så att säga. Man börjar arbeta med mat som så jättemånga flyktingar har fått göra i generationer över hela världen. Men också att hålla ihop en familj genom falaflarna på ett intressant sätt.
Ja, han tar ett ansvar också. Han säger den kultur vi har med oss via då falafeln som en materiell symbol för det. Det är någonting som vi vill ge svenskarna i utbyte mot att vi har fått slippa krig. Han säger det väldigt explicit. Att det var ju det primära att de kom till Sverige att slippa det här ständigaste krigstillståndet. Va? Och då har vi någonting vi måste ge tillbaka. Och det gör vi genom att med oerhörd omsorg då utforma våra falaflar. Och inte minst då till och med tänka på svenska barn att de ska få rätt mat i magen via falaflarna.
Och samtidigt får familjen en slags status redan från början. Kunskapen finns med från det gamla landet till det nya. Alltså, det här är jättegoda falaflar och det har liksom slagit i Malmö precis som de röda pölserna i Köpenhamn. Det är nästan berömt idag att man åker till Malmö och äter falafel.
Och det finns en stark sammanhållning i det här som jag hör i Josefis berättelse med familjen. Men det, om jag bara får reflektera över Gunnar då i kackelstugan, så där uppfattar jag att, och det kanske handlar om det här att man kommer som flykting, man har yttre hotet, man måste sluta sig samman. Medan Gunnar skapar ju nästan spänningar i sin familj med hur han har delat upp liksom företaget i lika delar, så att man måste skapa liksom konstellationer för att komma med nya idéer och det blir någon slags konkurrens nästan inom familjen på gott och på ont då, för att det kommer nya idéer som man vill driva.
Det här är ju svårt. Hur man ska organisera, men det gör det väl med alla företag. Hur ska de organiseras och riggas så att det blir maktfördelning, att det inte blir konkurrens och såna här saker och ändå en styrsel och liksom stadga i det. Det är ju en svår konst.
Och därför återigen då tänker jag på Frasses fulflyttar som inte ens vill prata om det, utan de vill vara anonyma liksom, och det här sköter de själva. Och det tycker jag finns någonting intressant i det, för att det är den dimensionen vi pratar om, att de gör saker som vi sällan har ett språk för, medan Frasses fulflyttar, de lyfter ju fram det i att det är det som är unika, att vi står alla på botten, vi liksom måste trockla med det här själva. Jag tänker att de inte skapar den här hierarkin som man kan höra i de andra berättelserna.
Och de vägrar ha en ledare och vägrar bli intervjuad, vägrar ha en ledare som är i intervju, i enskild intervju, utan vi är alla avidentifierade frassar. Ser ni det som en, det låter nästan som en reaktion mot hur företagsledare brukar presentera?
Jag tänker jag när det är en kommunist vid min bar.
Men då undrar jag också, finns det företag utan ledare verkligen?
Ja, ekonomiska föreningar har väl en idé att det ska vara flera ledare. Det är väl själva idén, en kooperativ, va?
Den där entreprenörsrollen så att säga, går den att dela? Eller brukar inte det ofta vara på något vis en människa som får den rollen ändå i varje företag, eller?
Man kan nog inte ta sig den rollen möjligen.
Tar sig, ja. Ja.
Och jo, det är väl väldigt vanligt tyvärr att i familjeföretag, va? Att man ska vara patriarken som alla ska se upp till och man ska följa vederbörande och inte bryta normen, utan man ska behålla traditionen. Och de är ju raka motsatsen då till Frasses fulflyttar. De är oerhört angelägna av att vara synliga med sitt namn, inte bara företagsnamn utan sitt personliga namn.
Mm. Och de måste inte finnas. Det går att organisera på annat sätt än runt en superentreprenör, eller?
Det går ju dåligt, inte ens i Sverige, som av amerikaner till exempel betraktas som socialister. Så att det är väldigt djupt rotade normer här, att det ska vara hierarkiska strukturer. Men sen vill de inte, som det här som jag så att säga, argumenterar för, att ändå så är det så att entreprenöriella företagare, att de har ju så att säga, väldigt stort utbyte med omvärlden, va? Men de vill ju inte lämna ifrån sig då äran av det de har åstadkommit till någon utanför företaget, utan det vill de behålla själva, va?
Mm.
Man vill ha kontroll över det själv.
Mm.
Så man erkänner nog inte all den, så att säga, både inspiration och konkret hjälp man får utifrån. Och det är väl kanske ganska mänskligt, det behöver man inte skylla på. Det är inte bara företagare som ser det så, utan...
Nej, det är väl en del av storytellingen liksom.
Ja, precis.
Ja. Bengt, du har ju arbetat mycket med aktionsforskning, det vill säga att gå in i företaget som anställd eller sätta sig själv i styrelsen som forskare för att kunna studera liksom allting inifrån. Är det något av företagen i firman och jag som du blir sugen att gå in och aktionsforska om?
Eftersom Gunnar i kackelstugan då talar om bildning, och åtminstone på papper ska vi forskare bidra till att också bilda samhället, så kanske jag är mest nyfiken på honom och tittar närmare på honom, så att säga. Sen när det gäller det här att vara personer engagerade i verksamhet, där finns det ju väldigt många olika varianter. En del kan ju vara bara att man har projekt till exempel tillsammans med företaget. Och det finns många exempel just i Skandinavien på det. Alltså, den typen av aktionsforskning. Jag är ju betydligt mer radikal. Och där får Karin komplettera mig. För det finns en hel del kritiska synpunkter på mitt sätt att arbeta. Men det är ju att, alltså, för att förstå entreprenörskap måste man själv initiera ett entreprenöriellt projekt.
Mm.
Och det är så att säga... det mest radikala jag känner till i alla fall, och en hel del påpekar det för mig också, att det kanske är lite väl radikalt. Va?
När du kliver in i företagen och är med och styr dem nästan?
Ja, alltså i princip startar ett projekt åtminstone och driver det. Och sedan reflekterar över de skeenden som uppstått, inte minst att initiera dem i mina egna handlingar.
Mm. Vad säger du då, Karin? Är det något företag som du tänker att du skulle...
Ja,
det här skulle man kunna göra en forskningsrapport om.
Alla. Och det har vi redan pratat om.
Mm.
Men jag är nyfiken på Britta och Trädhotellet. Och liksom den här växlingen som man kan göra när man har byggt upp. Jag menar, det är en rätt framgångsrik verksamhet. Ja. Och hur ska man kunna växla över nu det här? Och samtidigt känna att det kan leva vidare på ett bra sätt för byn, för bygden och för lokalsamhället. Och för att bidra till det hon vill att det ska bidra till där uppe. För hon vill ju också kliva tillbaka. Det hade jag tyckt var spännande att följa.
Ja, ah, och hur,
ah,
hur kommer Trihotell funka utan Britta?
Precis, och hur kanske det här kan få nya, liksom, skapa nya trådar till andra ställen möjligtvis. Och vad leder det här till? Och liksom, hur gör man en sån växling utan att det här läggs ner?
Mm.
För det vore ju otroligt tråkigt.
Och klart, jobbigt att bo granne med någonting som man har byggt upp och som någon annan tar över och man vet inte hur det går.
Precis, och att det inte ska exploateras utan det ska vara att leva med naturen och ha. Det finns ju en stark idé kring det.
Mm.
Så det hade jag tyckt var spännande att följa.
Mm. Väldigt spännande samtal, hörni. Tack Karin Berglund och Bengt Johannesson för att ni var med oss här idag. Tack ska ni ha.
Och tack till dig.
Tack själv, Fredrik.